jag sitter.
Marcus Ahlstrand, kyrkoherde i Sankt Örjans församling.
Yes, och vi är en man kort.
Så. Ja, vi saknar Robert Koss här ikväll. Men i hans frånvaro så ska vi fylla det här tomrummet mellan oss.
Yes, och jag heter Niklas Larsson och är frågvis. Det här är nu avsnitt 3.
Mm.
Ett kort avsnitt, och det var ett tag sedan jag såg The Chosen, alltså säsong 1 för första gången. Och förra avsnittet var ju också ett kort, och det hände inte så mycket. Och det här avsnittet är kort och det hände inte så mycket. Det är mycket transportsträcka här i början, det minns inte jag att det var så.
Mm. Precis, alltså filmmakaren på något sätt för ju in olika tematiker. Jag sa innan vi började se det här avsnittet, så sa jag här i mikrofonen att det är ett avsnitt som handlar om Jesus och barnen. Och det var ju, insåg jag att det var ju bara en delsanning egentligen. För att om ni tänkte på det, så får vi också se en annan sida av Jesus som är grundläggande för hans identitet och yrkesliv. Nämligen hans yrkeshantverk som snickare, som kommer till uttryck på ett tydligt sätt i det här avsnittet. Naturligtvis då i relation till barnen, men lika fullt att han var en resande hantverkare som faktiskt, om man skulle kunna tänka i våra bygder, kanske inte helt olikt de här så här gästarbetarna som har bott och verkat här nu för att bygga upp fabriken. Alltså, det var så man livnärde sig i Israel också i många delar av världen på den tiden. Man så att säga, sålde sina tjänster där det fanns behov, helt enkelt.
Och en annan sak jag tänkte också på när jag såg det här avsnittet var att han pratade faktiskt om det som hände i avsnitt 1.
Mm.
Att han träffar Maria. Så det här är ju lite så här, det är lite hopp, det är lite modern filmteknik, att man hoppar i tiden lite grann.
Ja, precis, men parallella liksom berättelsebeskrivningar av ett skeende sådär.
Mm. Ja, så barn. Jag har två stycken grejer från Bibeln, de kändaste, eller för mig kändaste grejer från om barn och Jesus. Ska vi ta dem?
Mm.
Titta på dem först. Och de, det är ungefär samma tema på de här. Då är det då Matteus evangeliet 19. Sedan bar man fram barn till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be. Men lärjungarna visade bort dem. Då sa Jesus, låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty himmelriket tillhör sådana. Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån.
Mm.
Sen har vi den andra som är Matteus 18. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade, vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade, amen, säger jag er. Om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.
Mm.
Och vad betyder det här då? Jag gissar att det finns väldigt många teologiska idéer runt vad det är. Varför ska man bli som ett barn för att komma till himmelriket och sånt?
Mm. Alltså, just barn, för det första tänker jag att vi alla som har varit vuxna för förmånen att växa upp har ju själva varit barn, så vi kan ju alltid relatera till vår egen erfarenhet av att vara barn. Och det innebär ju också i mångt och mycket när man blir äldre och förhoppningsvis lite ödmjukare och visar också hur mycket beroende man är som människa i relation till sin omgivning, till sina människor och till större samhälle och så vidare. Och det där är ju ganska intressant när man tittar på det, när man tänker på det liksom pedagogiskt, för vilken bild använder man ofta, vilken bild använder även Jesus när han pratar om Gud? Han pratar om Gud som fader, alltså han relaterar till Gud så som ett barn relaterar till en förälder. Så redan där har vi liksom den grundläggande pedagogiken, någon slags förhållningssätt barn-förälder på det planet, och det har ingen betydelse om man är 7 år eller 77 år, utan liksom det barnaskapet finns med hela tiden. Och då finns det någonting inneboende i barnets förhållningssätt till livet, brukar jag tänka, som gör att Jesus framhåller just barnets perspektiv. barnens perspektiv och barns förhållningssätt till livet. Och om vi tänker på barn i vår närhet, om man har barn eller barnbarn, eller någon här kanske sitter som har barnbarns barn, vad vet jag, så är det också så att det är ganska fascinerande att liksom få uppleva livet och tillvaron genom ett barns perspektiv. Men tänk på det någon gång. Barn ser och uppfattar och upptäcker många saker som vi vuxna tar för givet ibland eller missar. Och det tror jag också är en nyckel till det här med att behålla barnets perspektiv på livet, som är så svårt när vi blir vuxna och kloka och smarta, för då tycker vi att vi har förstått det med världen, hur allting hänger ihop och så. Men barnets nyfikenhet och ödmjukhet på något sätt, ja, nu kan ju barn vara tvärsäkra och ganska tjuriga också, men det finns någonting där som jag tror är värt att liksom återvända till hela tiden när det gäller barnets förhållningssätt till livet och till människors omgivning. Och jag brukar tänka så här att ibland kan man tänka att ja, men vadå, ska vi regregera på något sätt som människor i någon slags utvecklingsmässig mening, men jag tror inte att det handlar om det. Jag brukar tänka när aposteln Paulus pratar i första Korintherbrevet om den här om kärlekens lov i första Korintherbrevet 13, så pratar han bland annat om att när jag var som ett barn talade jag som ett barn och förstod som ett barn. Och så säger han, men nu har jag lagt bort det barnsliga. Och då kan man ju tänka sig att men nu, det där har jag vuxit ifrån, liksom, jag är inte barn längre. Men jag brukar tänka att det barnsliga, det är kanske den omogna sidan av barnet som man så att säga växer ifrån. Men den mogna sidan av barnet, alltså den sunda och kloka, den ska man bära med sig för resten av sitt liv. Jag hade en kurskamrat, jag gick ju då byggprogrammet en gång i tiden på gymnasiet. Jag hade en ganska skojfrisk kurskamrat som han var en ganska så här busig kille, kan man väl säga. Och alltid när han skämtade och busade med folk, då brukar han som alltid säga så här: man ska bejaka sitt barn och jag, sa han. Och det där fastnade hos mig någonstans ändå. Hur ofta bejakar vi vårt barn och jag, om vi tänker på hur barnen relaterar till Jesus i den här filmen? Nyfikna, frågande, frågvisa. Och vi ser ju också i filmen att Jesus antyder: jag hoppas att de som ska följa mig, som är lite äldre än er, är lika kloka och nyfikna och öppna som ni är. Så här, vi anar ju någonting i det här avsnittet av barnens liksom inställning till tro, till livet, till Gud, som sätter någon slags riktning för hur vi bör relatera till Gud som människor. Och det är så jag läser i det här avsnittet. Ja, det har varit en lång utläggning på det där.
Jag tänker mycket ha med det här att vara öppen, som du pratar om. För som till exempel, ju äldre du blir så upplever du massa svårigheter. Så till exempel om man kär i någon, till exempel, då har du ett helt öppet hjärta. Och så sen så blir det slut av någon anledning, och då stänger du hjärtat lite grann. Och så sen så träffar någon ny och öppnar du, och så sen stänger, och så stäng. Till slut så är det så stängt så du kan inte känna kärlek alls. Men om du försöker öppna dig, som till exempel om du är ute går i skogen, så kan du faktiskt känna att det finns någonting. Det är inte bara träd som är där, utan det är...
Man känner inte att man är en del av någonting större.
Ja, exakt. Och det kan ju också vara, tänker jag, det här med att vara öppen som barn.
Jag tänker det som är... Det är det med fascination och förundran, som jag tror ni som har fått förmånen att få uppleva att vara mormor eller morfar eller farmor eller farfar eller så. Att när man får... Jag pratar mycket med mina svärföräldrar om det där, och mina föräldrar till viss del också, om det här med att man får som leva i livet igen på något sätt genom sina barnbarn. Alltså, och då upptäcker man saker som människa som man kanske inte hade förmåga eller sinnesnärvaro eller annat att upptäcka när man var mitt uppe i det som förälder själv. Men som man ser på ett annat sätt. Jag tror åtminstone att ni som är här kan relatera till det lite grann. Och på något sätt så tror jag att det där är liksom lite ödmjukande och nyttigt, men också en påminnelse om att barnen hela tiden har något viktigt att lära oss. Och jag sa det i den här teasern på som jag la ut på sociala medier här innan, och sa väl, antydde väl här ikväll också, att jag tror vi underskattar gravt hur mycket av kristendomen, och framförallt får man säga då i fröet av Jesu undervisning och lära, hur mycket det har påverkat synen på människan i allmänhet, men framförallt synen på, får man säga då, kvinnor och barn i historien. Alltså det här var en oerhörd revolution i sin tid. Nu har ju filmskaparen i det här avsnittet tagit liksom ett ganska fritt kreativt grepp. Vi har ingen liksom evangelieredogörelse för att Jesus träffar barnen på det här sättet. Men det är inte alls återigen otänkbart utifrån hur han relaterar till barnen när vi läser det som du sa här nu, om att ställa barnen i främsta rummet, om att ta emot Guds rike som ett barn. Så jag tänker mig på något sätt att med filmskaparens liksom fantasi så finns det ganska mycket spännande att hämta, att nära kittla den här tanken på att Jesus skulle mycket väl kunna ha träffat barnen på det här sättet. Om man tänker på att när kvinnorna kom till honom i barn och lärjungarna visade bort dem, så gjorde han precis tvärtom. Låt barnen komma hit med och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Så att bara det är liksom en otroligt revolutionerande handling i sin samtid, där synen på kvinnor och inte sällan var att de var inte helt utvecklade, eller för att de var ju underdåniga männen och så vidare. Och barn var ju definitivt outvecklade människor som liksom, de dög inte jättemycket förrän de hade blivit vuxna och stora och kunde använda sina slags samhällets syfte. Så att det Jesus, han skakar verkligen om synen på människovärdet i någon mening i sin tid. Och det har vi med oss än idag. Vi tittar på barnkonventioner, vi har barnperspektiv, vi gör barnanalyser, vi har lagverk som ska säkerställa liksom barnens rättigheter. Men jag är lite nyfiken på de som sitter här. Kanske finns det en fråga, en reflektion eller tanke hos er som har sett det avsnittet. Det är vi ju jättenyfikna på att höra. Vad är det för intryck som landade hos er, som tog tag hos er som tittar på det här avsnittet ikväll? Dela gärna en tanke med oss. Ni har en mikrofon bland er, så det är bara att vifta så skickas den runt. Och tala i den. Ibland är det svårt att liksom ta fasta på någonting, men det kan ju vara någonting som högg tag i, eller någonting som i den här berättelsen som kanske var, men vänta nu här, var det verkligen så? Kan man tänka så här om Jesus och om barnen? Var det någon som gjorde någon reflektion, observation?
Jag tänkte på en sak som, alltså att vi ska vara som barn. En sak som de egentligen tar för givet, det är att leva under en auktoritet. Åtminstone när som är små.
Ja.
Att man accepterar att man har föräldrar har vissa ansvar. Alltså man ska inte kunna allting, man ska inte ta ansvar för allting, utan man lever i en miljö där man vet att det är någon som tar vissa ansvar i mitt liv. Och det är ju lätt att tappa bort när man blir äldre, att vi har faktiskt en far som vill ha den rollen, har skapat oss för att vi inte ska ta den rollen.
Nästa tanke.
När jag tänkte bara, jag läste om 1700-talet, så här i Sverige faktiskt också, så dog ju hälften av alla barn före 5 år. Och jag har ju ingen aning om hur många barn på den här tiden som vi ser nu, hur många barn som faktiskt blev 5 år och äldre. Och jag tänker, föräldrar visste ju aldrig om de skulle få behålla dem eller inte. Så jag tänker många gånger så blev ju det inte någon anknytning som vi tänker nu, i nutid. Mm. Och att man såg på barn som kanske som lite arbetskraft och ja, lite standby. Vi får se om du överlever.
Mm.
Så det är ju fantastiskt vilken skillnad det är i syn på barn bara sista 100 åren eller kanske 200 åren här i Sverige också.
Absolut.
Ja.
Och jag tänker, det har ju hängt ihop med den större samhällsutvecklingen också, men ibland är det att tänka, det är bra att gå tillbaka liksom och titta historiskt, var finns fröet till mycket av de här tankarna och idéerna som vi tar för givna idag, om mänskliga rättigheter, om barnens, vi pratar om barnperspektiv och andra saker, och även om man kan diskutera huruvida vi faktiskt lever upp till det i vårt samhälle, i vår värld, så har man åtminstone en strävan efter att göra det, men den är ju inte självklar. Som du säger, den är långt ifrån självklar. Och tittar man på det ur ett någon slags strikt evolutionärt perspektiv, så är det ju verkligen inte, om det är så att det är den som är starkast som sätter ramarna, så är det ju snarare så att då skulle man ju verkligen kunna tänka att sen vuxna skulle man kunna ta sig rätt och härska och styra över barn, för de är ju ganska, de är beroende och de är svagare och har en annan ställning helt enkelt. Och ändå tillskriver vi barnen så mycket. Och då vill jag ju påstå lite järvt att det börjar med den här mannen som ställer barnen i främsta rummet och säger, ni måste bli som de här för att fatta vad det handlar om. Och det är en revolutionär tanke även idag hos oss som vill vara så smarta och så upplysta och så genomtänkta.
Men man tänker ju att det är ju ett underverk. Om man tänker en man som levde kanske, ja, verkade 3, 4, 5 år. En man som sen blev avrättad. Mm. Men hans tankegångar fortsatte att genomsyra människor där och spred sig över en halv värld. Mm. Alltså det är ju nästan, det är omöjligt, men det hände.
Nu har vi nästan gått åt lite galet långt. Nu blir ju ingen vuxen förrän de är 40.
Nej, nu är nästan barndomen blivit utdragen, så att vi har nästan blivit rädd för att bli vuxna. Nej, men visst, och det finns något i historiens ironi över det också på något sätt, va? att våga också kliva in i det, och det är det som jag sa om här med Paulus, alltså, när jag var som ett barn talade jag som ett barn och förstod som ett barn, men jag har lagt ifrån mig det barnsliga, alltså det, jag tänker åtminstone att det handlar om den kanske obogna, oreflekterade delen som man behöver växa ifrån i någon mening. Men det betyder inte att allt det som barnet står för är dåligt eller någonting man ska växa ifrån, utan det ska man bejaka också. Lekfullhet, nyfikenhet, kreativitet. Alltså mycket av det som vi på något sätt kanske putsar bort i vuxenblivandet. Allt ifrån skolan till arbetslivet till, ja, tänk själva liksom. När vi likriktas och likformas av människor i vår omgivning eller vårt samhälle. Det, oftast har ju barn inte, liksom, de har inte den känsligheten, utan de är sig själva. Och det, va? Ärliga. Ärliga, precis. Ärliga är ett bra ord.
Det här med det du pratar om, att våran syn på barn, hur den har förändrats. Jag kan ge ett boktips där det pratas just om det väldigt mycket. Och det är Larry W. Hurtado som har skrivit den. Den heter Destroyer of the Gods, Early Christian Distinctiveness in the Roman World.
Mm-hmm.
Och där förklarar han väldigt mycket om hur Rom såg på människor. Mm. Alltså, eller allmänt hur man levde och sånt. Och sen då när kristna började dyka upp och alla tyckte att de betedde sig så konstigt.
Mm.
Det som vi skulle säga att ja, men de är helt fullt normala, men då var de konstiga.
Jo, men den här tanken på att manipulera och utnyttja, alltså, man hade ju ganska instrumentell människosyn på den tiden. Liksom. Alltså det här med att människolivets helgd och egenvärde som vi är drillade i att tänka i vår del av världen idag, det var ju inte alls så i den tiden. Och det glömmer man ofta bort när man tittar. Alltså det är klart det fanns mycket av ett arv av romarriket som var av romersk lagstiftning och annat som har haft genomslag och bäringen idag. Men synen på människan var ju ganska strikt instrumentell egentligen. Så länge du tjänat syfte så hade du ett värde. Men sen var det inte så mycket mer. Och så kommer en man här som predikar ett ganska motsatt budskap som säger, från det att du är det här lilla barnet så har du ett egen värde. Och det är snarare så att det är deras förhållningssätt till livet och tillvaron i stort som lite grann sätter riktningen för hur vi alla ska förhålla oss till livet. Alltså jag tycker fortfarande för mig att det är fortfarande en utmanande tanke som vuxen att påminna som det är än idag. För jag fastnar nog också i tanke för att tro att jag är nog lite mer klok och smart och så här än vad barn är. Men så inser jag att nej, men just det, Marcus, vänta nu här. Du ska också vara som ett barn i relation till livet och till Gud. Så det finns någonting sunt, jag ska inte säga torka det här rött, men inte självödmjukande på det sättet, men sunt ödmjukande i den tanken som jag tilltalas av samtidigt som jag utmanas av den.
Tilläggas om den romska lagen som nästan all västerländsk lag är baserad på är ju faktiskt via kyrkan som den kom.
Mm.
Så att den blev glömd och sen blev den återupptäckt med hjälp av kyrkan. Så den har ju då omarbetats.
Ja, och man ska komma ihåg det att det är ju också så att det finns ju också historiska förklaringar till varför det blev så här. Men vi har Konstantin, kejsaren som lät sig döpas på i livet liksom. Och genom hans inflytande så blir ju då stora delar av världen då kristnad. Alltså kristendomen har ju haft en extremt marginell ställning och man var förföljd, man var jagad, man var ansatt, torterad etc. Marginaliserad. Man såg också från början som en av romarna så sågs man som någon slags judisk sekt. Alltså de hade ju svårt att hålla isär. Det var ju först när man började kunna separera att kristna var någonting annat än judar eftersom Jesus själv var jude. Och det är också lite intressant i det här avsnittet som vi såg nu att påminnas om den judiska kontexten och inte glömma bort det att det finns ingen kristendom när det här äger rum. Alltså så som det beskrivs på vita duken. Utan det finns en Kristus och så finns det en judendom i vilken han är som situerad, lever i och bejakar. Och så hör vi hur han berättar om att det finns delar av det som inte kommer att förändras. Och det finns delar av det som behöver förstås i ett nytt ljus som han liksom undervisar barnen. Och det är ju det som sen kommer att bli liksom frö till kristendomen. En, om man får säga så, en perspektivförskjutning i vissa frågor i judendomen. Men också ett arv som bekräftas och bejakas in i kristendomen. Det är inte så att man kastar ut barnet med badvattnet. Utan mycket av det finns också kvar i tankegångar. Så är det.
Kristna ansågs ju även vara ateister av romarna. De inte var med. Romarna höll ju på att offra massa djur och liknande. Och det var väldigt publikt. Och då fick inte de kristna vara med där.
Nej.
Och då har vi också det här, så gå in i ditt rum och be.
Mm.
Så de kristna var inte med på de här festerna där de offrar djur och sånt. Och då var de med naturligtvis då ateister. Mm. För de trodde inte på gudarna.
Nej. Finns det några fler tankar här i Baner som har sett avsnittet du, som när vi har diskuterat och reflekterat kring det här med barn och barnperspektiv och att vara som ett barn? Det här avsnittet är ju ganska kreativt så att som jag sa, det återberättar ju ingen faktisk biblisk berättelse på det sättet, utan det är med att man manusförfattaren tar ett grepp om tematiken och relationen och förhållningssättet till barn och barnaskapet som man kan läsa in i evangelierna. Men jag tycker det är en spännande tanke just som återspeglas just det här med flickan här som kommer och leker i hans arbetsplats där han är, va? Skulle jag antagligen bli bortschasad. Om vi tänker på berättelsen om Jesus och lärjungarna när barnen kommer, så är det var ju ofta så att barnen var i vägen och de skulle inte vara med. Och här får barnen vara med och de får hjälpa honom. Hur många här har inte haft barn eller barnbarnen i närheten som har varit inne i köket och drullat runt och det är mjöl överallt och det är allt vad det nu är. Men de får ändå vara med och de vill vara med. Men det var ju inte självklart. Jag kan backa tillbaka till det blir lite personligt, men min far berättade om min farfar och frid över hans minne, men hans generation var ju uppvuxen så att barnen var ju liksom ganska mycket i vägen. Och min pappa har berättat det att han och hans syskon fick tyvärr inte lära sig de redskap. Farfar var då hus- och möbelsnickare. Hade en sån här snickarverkstad med mycket maskiner. Men barnen var ju liksom bara i vägen för honom. Så att han var ju den generationen då som nästan bara skrek åt barnen. De var i vägen, de skulle akta sig, de skulle inte vara med liksom. Medan vi idag tänker att vi försöker tänka pedagogiskt att barnen ska få vara med när de kan. Vi anpassar mycket för barnen därför att ett barn är en liten människa. Men då ska man komma ihåg att det är stor skillnad på att tänka så att ett barn är en, i någon mån alltså fysiskt och biologiskt outvecklad men lika fullt en liten människa kontra att tänka att det är en ofullständig människa som var synsättet på den tiden bland många. Och då menar man verkligen det också. Här fattas det saker medan Jesus kommer och säger ni ska bli som dem. Tanke. Jag vet att ni sitter här ute med många intressanta perspektiv.
En parentes. Vilken målgrupp är den här filmen tänkt för?
Jag tror att den är egentligen tänkt för den som vill med ett nyfiket sinnelag och sätt närma sig vem Jesus är. Och jag tror inte att det har så mycket med ålder egentligen att göra som nyfikenhet över, vad ska man säga, en bild av vem man är. För som jag sa, som vi har sagt tidigare också i den här serien, så mycket, det är ju regissörens kreativa grepp också, och det finns traditioner som vi kanske inte har helt säkerställda, som är kanske tolkningar eller som är legender eller som är tolkningstraditioner som inte är helt liksom säkerställda med källor och annat. Men bilden som trädde fram återigen måste harmoniera, menar jag då, med evangelierna. Du tog ju två exempel här, Niklas, när du läste om det. Och då kan man fundera över, när man tar dem i relation till det som jag sett, tar de emot den bilden som jag får med mig av Jesus, eller bekräftar de den bilden? Jag tror att det är så man ska tänka när man ser de här avsnitten. Alltså, om man själv läser evangelierna, vad är den samlade bilden jag får av just den här tematiken och det här perspektivet? Tar det emot det eller bekräftar den bilden? Så tänker jag.
Jag skulle ju tro att det är till två sorts personer. Som du säger, de som är intresserade. Alltså det här är ju ett sätt att missionera, kan man ju säga, på ett modernt sätt. Så det är ju för de som är intresserade, få in dem i follan. Men sen tror jag också att det är på 80, början på 90, så var det väldigt skralt om superhjältefilmer. Så alla som var superhjältenördar som läste serietidningar och sånt, så direkt det kom en superhjältefilm, så bara, ja, det är typ, då tyckte man att den var bra. Även fast den kanske inte var så bra. Men nu så är till och med de som skulle på 80-talet mobba någon som läste serietingen sitter och kollar på superhjältefilmer. Så nu är det kanske inte så efter. Det är nästan så att man har fått för mycket superhjältefilmer. Mm. Men det jag tror är med kristna också är samma sak. Att direkt det är gjort, det här är gjort för de som redan har köpt grejen, så att säga. För kristna, när det kommer en bra kristen film eller serie, så kommer ju alla kristna gå och se det, även om man vet
storyn
är, men man går ändå och ser det för att, så jag tror att det är till nya båda och de som redan köpt paketet.
Konfirmander.
Ja, konfirmander, absolut.
Undervisning.
Konfirmander, absolut. Och det vi hoppas och skulle vilja se mer, det är att människor faktiskt vågade kanske utmana sina föreställningar. Det handlar inte om att överge en tro på Bibeln eller på dess beskrivning och berättelse om vem Jesus är, utan det handlar mer om att det finns också ganska mycket som vi inte vet. Och frågan är, hur ser den sammantagna bilden ut? Skulle det kunna varit så här att, alltså återigen, med en stor nypa ödmjukhet och fantasi och reservation, för att man kan inte säga att så här är det. Men återigen, vad är för bild som presenteras? Jag tycker den är väldigt sympatisk, den här bilden, om man tittar på hur Jesus i övrigt pratar om barn relaterat till barn. Så det, för mig harmonerar den ganska väl med det. Där har vi en tanke. Ska vi skicka micken, ska vi se om vi får ett perspektiv med oss från fler.
Hej. Jo, jag tänker så här, att när jag såg filmen så ser man ju hur Jesus går in i den här pedagogbiten, där han verkligen sitter och frågar barnen om det som faktiskt var innan, det de har lärt sig hemifrån. Och en pojke säger, jag har lärt mig det öga för öga och tand för tand. Det är så vi ska göra. Och säger Jesus, en lugn. Kan vi inte vända på tanken och tänka att vi ska lämna dömandet till en högre makt? Och att ni ska bara fokusera på att hedra era far och mor. Och jag ser ju den här, den rollen han går in i, att han kommer hit med ett helt nytt budskap. att från det gamla testamentet där allting var egentligen ganska konkret grymt. Det var överflödning. Det var ja, men alla möjliga grymma grejer som man skulle som ta ut hela städer eller hela befolkningen eller någonting. Och så nu helt plötsligt så kommer han och pratar om någon form av godhet och försöker först och främst ge barnen det här fröet. För de är de enklaste att ta emot det eller någonting.
Alltså jag tänker man kan tänka så att med Jesus det är som lite grann som med risk för att den kommer att halta och vi ska slå av den där mikrofonen så att den inte tjuter. Sådär. Med risk för att liknelsen halta, det är lite grann som med Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Det finns liksom snäll Jesus och så finns det hård Jesus. Därför att ibland har vi en tendens också att göra Jesus ganska mjuk och luddig i kanterna och han är ganska vass. Han går in och röjer i templet. Han skräder inte orden när han möter hyckleri. Han tar folk till rätta och säger att det här är fel och det här är rätt ibland. Så det är inte bara den här medhårsstrykande Jesus heller som om man läser evangelierna öppet vill jag då påstå. Men det finns definitivt, jag tror du sa en nytolkning, men kanske en omtolkning mer av det befintliga. För Jesus säger ju också att inget av lagen ska förgås, inte en enda prick. Utan han menar ju också på att det handlar om hur vi förstår och uppfattar den lag och det budskap som har traderats genom då Israels folk och historien som sen når. För återigen, man ska komma ihåg att Jesus var själv jude, han kom från den traditionen och hade bejakade också mycket. Alltså det här, citatet exempelvis när han började läsa Jesaja i den här serien, det kanske ni känner igen att det är ju när Jesus är ung och kommer till templet och börjar läsa Jesaja i templet egentligen. Och så säger han idag att detta skriftställe har gått i uppfyllelse. Alltså, så att han bejakar ju också det arvet och den traditionen när han står i det. Så jag tror inte man heller ska vara... Man ska akta sig för att slänga ut barnet med badvattnet där. Men det är definitivt så att han skakar om så pass mycket att både de som kommer utifrån, alltså romare och andra, men även de judiska, alltså fariseerna, överste prästerna etc. blir tillräckligt upprörda av hans nytolkningar för att vilja röja honom ur vägen. Så kan man nog säga.
Jo, det är väl det här att man låter han döma. Mm. Jag ska inte döma. Utan det är också en bild av att det egentligen var som ett barn.
Mm.
Barnet låter sina föräldrar döma och bedöma. Ja. Här är samma sak. Att det är hans uppgift, det är inte min uppgift. Nej. Så det är också en spegling på att vi ska vara som barn.
Absolut, och det är jättebra observation att liksom göra den. Och jag tänkte att det bekräftar också just det här med att kunna bejaka barnet i sig, som min klasskompis sa. Alltså, jag tror att det finns något väldigt sunt i det som vi behöver återerövra som kultur faktiskt. Det gör det, tror jag, någon slags ödmjukhet och fascination och förundran som vi har tappat bort mycket.
En grej som jag tror kommer att tänka på när du säger det så här, det är att vi har någon sorts övertro på experter just nu. Och det är ju en vuxen som har auktoritet. Experter på TV4 sitter och pratar om någonting.
Jaha, men du Niklas, om jag nu ska vara den vuxna i rummet då och tala lite rätt här som expert, för jag vet ju allting. Nej, men skämt åsido, du har helt rätt. Jag ger dig helt rätt på den punkten.
En annan sak som jag tänkte på när du pratade om den här serien, så har de ju tagit ut svängarna ganska hårt. Hur skulle, om vi tar din företrädare Luther, hur skulle han se på det? Skulle han säga att det här är hädelse rakt av?
Ja, han skulle nog beror på vilken dag du frågar honom. Han hade en dålig dag och en bra dag. Det finns ju ingen jag har fascinerats mycket av Luther som person, och det finns mycket man kan säga om honom. Och den äldre och yngre Luther har definitivt lite olika synsätt på olika frågor, inte minst hans relation till judarna och judendomen. Men jag tror att förhållningssättet till skriften ska jag nog säga ganska lite vårdslöst utifrån sin samtid. Däremot tänker jag att om han skulle anlägga ett missionsperspektiv, för då ska vi komma ihåg att det är samma Luther som tar sin samtids värsta popmusik, som man såg som var djävulens verk i många ögon, och skriver om med kristet innehåll texterna och använder det i missionssyfte. Och när han vart anklagad för det så sa han, men varför ska djävulen ha de bästa tongångarna för? Så att det beror på vilket perspektiv man anlägger. Alltså, ser man missionssyftet, ser man syftet att nå ut med berättelsen, med budskapet, evangeliet om Jesus Kristus, ja, men då kan ju det här vara ett fantastiskt sätt. Så det handlar liksom om, vad är motivet? Men så länge man klargör, tänker jag, att det här inte är 100% i sanningsenlig med evangeliernas stämmande bild, då har jag mindre problem med det. Om man däremot kommer att säga, så här står det i skriften, och det är därför vi har det här samtalet, tänker jag också. Min roll blir väl lite grann att försöka säga att det här vet vi och det här vet vi inte, och det här skulle kunna vara så, och här kittlar tanken och fantasin, och så får man bära med sig den tanken hem.
Marcus, är det verkligen så att det är syftet som styr om det är okej eller inte? Jag tänker så här, att oavsett om det är till mission eller, så är det ju ändå att man måste gå tillbaka till, jag tycker att det du sa tidigare då, alltså att man speglar det här mot, stärker det bilden eller misskrediterar det bilden. Det känner jag att det är där jag vill bedöma huruvida det är enligt evangelium eller inte. Och jag tycker, så länge det egentligen stärker den bild som evangeliet, då är det okej. För vi har ingen aning om hur det är ute där, utanför de exakta saker vi ser i Bibeln. Vi vet inte hur livet var. Vad hände med Jesus innan han var 30? Jag tycker en sak som du sa här idag, som jag aldrig har reflekterat för, men som ramlar också in som en sanning. Nej, men han har nog gjort så att han har varit en gårdsförande snickare. Det har jag inte. Jag har tänkt att han var i Nasaret och var där hemma hos mor och far. Men alltså, det är så här han har gjort säkert. Så att jag tycker att just den spegling gillar jag. Att stärker det evangeliets bild, då är det okej. Då tycker inte jag ens man kan säga att man drar ut svängarna, utan man sladdar inom ramarna.
Ja, jo, det var absolut. Jag förstår vad du menar. Jo, nej, men, och det är väl det jag tänker, att det här med fantasin, något som kittlat. Jag tänker, det beror på vilken dag man frågar Luther, för att gå till Niklas fråga. Alltså, i någon slags strikt sola scriptura, så här står det i Bibelns ord, det här vet vi med säkerhet. Då skulle man kunna ifrågasätta ganska mycket. Men om man tänker helheten, och det är det som är grejen med evangeliet, det är ju en helhetsberättelse. Det är både saker som sägs, och så finns det mellanrummen där det saker inte sägs, men vi ändå anar, vi liksom uppfattar någonting här i den här frånvaron av saker och ting, eller närvaron av vissa andra saker, och vi ser vissa teman som återkommer, vissa uttryck som återkommer. Och det är precis som du säger, stärker det bilden, eller liksom bekräftar det, den här bilden, uppfattning. Men då kommer vi till den här spännande grejen också, att då behöver man själv också faktiskt våga närma sig och läsa evangelierna. Och det är väl det jag hoppas att den här ska kunna inspirera till, att vad står det där egentligen? För det är någonstans där vi lär känna berättelsen direkt, tänker jag.
Jo, det är ju rätt intressant. Alltså, det fanns ju tidsperspektiv angivet i början av filmen, år 26. Vi har ju lärt oss att någonstans kring 30 eller där, det var där Jesu gärning började. Så den här kringvandrande snickaren, eller vad vi nu vill kalla honom, det är högst sannolikt. Och jag tycker att filmskaparen så här långt, jag har inte sett hela, men så här långt har filmskaparen lyckats alldeles förträffligt. Och alltså bilder som jag och alla andra som har läst evangelien och lyssnat på predikningar, vi har ju lager av bilder inom oss om hur det var. De blir lite utmanade. Ja. Och det är väldigt nyttigt, och det är så befriande.
Och jag tror att det är så man ska tänka också kring det här, att det är lika mycket till den som kan, tycker sig kunna känna igen. Det är just det här med att våga utmana våra föreställningar utan att för den skulle behöva ge upp vad ska man säga, förhållningssättet till Guds ord. Utan det handlar ju om att våga jag tänka, utmana det här med en bild, stärker det bilden, bekräftar den i någon mening. Och som du säger, om man tar ut svängen och sladdar inom ramen för berättelsen, så jag tänker också, för mig är det också okej. Det är snarare så att det är spännande att tänka just det. Det skulle kunna vara så här. Vi pratade om det för några avsnitt sen också, första och andra avsnittet. Bilden av skattskrivaren Matteus till exempel. Eller bakgrundsberättelsen här att Petrus och hans bror, framförallt Petrus, skulle ha varit ute och tjuvspanat på sina landsmän som var ute och fiskade på natten mot sabbaten, om inte jag missminner det hela. Alltså, på grund av att romarnas höga skattetryck. Och ingenting av det här kan vi liksom verifiera i evangelierna. Men genom andra historiska dokument kan vi se, ja, det var ett högt skattetryck. Vi vet hur romarna levde och utövade sin makt och så vidare. Alltså, lägger man ihop pusselbitarna med andra utom bibliska liksom källor, så är det inte en osannolik berättelse som man lägger ihop, medveten om att den är inte liksom bibliskt strikt mening. Så att, och det är ju så man någonstans bygger också när man gör allmän historieskrivning. Man lägger ju ut på ett lappverk av fragment och delar och bitar och berättelser.
Jag kommer att tänka på en grej när du pratar om Luther och göra om popmusik eller skräl till Guds musik. Och även det här att göra Bibeln i skränig streamingtjänst. Alltså det är lite att göra, det är ju alkemi. Att ha en basmetall, skrälmusik, skrälunderhållning och sen göra det till guld.
Mm. Förädla någonting.
Oj, förädla det, exakt. Ja, ja.
Precis.
Den liknelse fick jag i mitt huvud.
Och jag tänker återigen det här med alltså, allt kan ju missbrukas eller brukas i fel syfte i någon mening naturligtvis, men mycket, det mesta kan ju också användas till ett gott syfte. Alltså det var det jag menade med motivet här. Så vad är syftet med? Syftet här är ju att få människor, bjuda in människor till den här berättelsen. Det är ju, tänker jag, med som motivet till varför man gör en sån här serie. Och sen hur man gör det, man kan göra det på jättemånga olika sätt. Jag menar, ni som sitter här, många har kanske sett andra Jesus-serier eller Jesus-filmer genom åren. Och de har alla sina styrkor, men kanske också svagheter ibland utifrån att det blir kanske lite stelt porträtt eller lite väl fyrkantigt, eller det passar in i en viss mall av hur man ska uppfatta att Jesus eller lärjungarna ska ha varit etc. Så att det är väl alltid nyttigt när någon kommer och skakar om våra föreställningar, tänker jag lite grann.
Intressant sak där var att jag tror det var fram till 60-talet, så när de gjorde en film så fick de inte visa ansiktet.
Nej, av Jesus. Just det. Nej, precis. Det stämmer också.
Precis det. För jag tänkte, vi har just sett Ben Hur.
Mm.
Men jag tycker känslan av hans person exakt samma här som det är i Ben Hur faktiskt, tänker jag.
Mm.
Sen menar jag inte att du kanske var lite vårdslös. Men jag tänkte att du sa att syftet, att det är okej att det är lite hårigt om det är till ett gott syfte. Men jag menar att det inte ens var hårigt det här.
Nej, jag förstår. Jag gör en välvillig tolkning. Jag tar inte alls det till mig, utan jag tänker att jag hoppas ju att fler och fler, både att vi får som här bjuder in, men att fler och fler får upptäcka det spännande att närma sig figuren, personen, och sen om man vill välja ordet myten, gestalten, människan, gudasonen, kalla det vad du vill, men att närma sig personen Jesus. Vem är denna Jesus? Det är för det är ju det som är hela syftet med den här berättelsen. Som jag tänker liksom, som de här filmskaparna vill göra. Och väcka ett intresse för honom, för en bredare publik. Jag tänker så här, vi kan ju prata hur länge som helst om det, men vi ska gå in till landning, tänker jag, för att hålla ner tiden på det här avsnittet och för att inte ni ska sitta och somna i de här stolarna. Men vi vill säga ett supertack till alla er som dök upp här ikväll och till er som har lyssnat, som lyssnar i efterhand, så vill vi säga att haka på, kom och titta på nästa avsnitt av The Chosen i Skelleftehamn i Folkets hus. Det finns anslag på hemsidor och sociala medier etc. på tider och när det äger rum. En fantastisk berättelse att följa steg för steg.
Ja, det blir två tillfällen kvar i det här året.
Ja, november, och sen så kommer vi en fortsättning i våren igen med samma intervall. Ungefär en gång i månaden så kommer vi att samlas här. Så att boka in, ni som sitter och lyssnar kanske, så man kan ju boka in en sån här en gratis bio. Förr hade man ju sån här filmdate när man gick och såg på bio. Nu kan man ju boka in en biovisning ikväll. Få någonting både liksom trevligt med sällskap och någonting existentiellt för själen. Det är en superkombo.
Och träffa människor och lyssna på när vi sitter och pratar. Ja. Det är ju super, det låter ju superbra.
Ja, precis.
Sen måste jag säga att Ben-Hur, ja, det är en superbra film. Alla borde se den som inte har sett den. Jag vet inte hur många gånger jag har sett den, säkert 10 gånger. Men jag kan också rekommendera den nya versionen av Ben-Hur. Jag tror den kom 2016. Den är naturligtvis inte lika bra. Nej. Men den är värd att se. För det är ju nya effekter och sådär. Så att den fick väldigt mycket skäll, men jag tyckte inte alls. Jag tyckte det var bra faktiskt.
Då har vi det med förnyelsen igen som vi har så svårt med hela tiden. Ja, men det får vi ta med oss. Vi måste förnya det men också med barnets perspektiv. Det är det som är andemeningen av kvällens filmvisning och avsnitt. Så tack för ikväll.
Tack.